Hej allihopa, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt för vår lilla paus.
Det är som vanligt, ja. Ni känner oss vid det här laget.
Men man får tänka att livet händer, alltså. Och tyvärr så är inte Paulina med oss idag, lite sorgligt. Vi får se när hon dyker upp
nästa gång. Förhoppningsvis snart.
Ja.
Det är mycket att göra.
Ja, så får det vara. Men vi är i alla fall inte helt ensamma.
Nej, vi har med oss en gäst. Så roligt. Vem är du?
Hej, Jenny heter jag. Och jag är ju ny verksamhetsområdare här på Bellis.
Juhu!
Kul, så kul att ha dig här. Och du är här av en anledning.
Ja.
Vi tänkte prata om ett lite tyngre ämne idag. Och vi kanske ska börja med att kanske lägga en liten triggervarning på det. Att det kan vara lite svårt att lyssna på det här. För vi kommer prata om ätstörningar. Ja, vill du börja Jenny bara lite kort om din resa?
Ja, lite svårt att veta vart jag ska börja kanske, men jag ska berätta lite om mig först så att det inte blir en hel liksom
rakt
del. Ja, men hur hamnade du på Bellis?
Ja, men precis.
Vill du veta allt eftersom du är helt ny?
Hela din resa kanske?
Ja, absolut. Jag är född och uppvuxen i Norrköping. Och flyttade upp till Stockholm 2015. Så jag har bott här i typ 8 år nu. Jag hittade till Bellis genom att jag har varit aktiv i jourrörelsen i flera år. Och jobbat med frågor om våld i flera år. Och det är liksom en hjärtefråga för mig. Så. Men det jag ska prata om just nu är ju min tidigare historik av ätstörningar. Och det man ska säga är väl liksom att allas fall ser olika ut. Vi alla har olika erfarenheter och olika bakgrunder till varför det har blivit så. För mig ligger nog mycket grunden i utsatthet för våld. Att det har liksom triggat igång ätstörningar hos mig. Som jag kanske inte hade liksom grund för innan, så att säga. Jag var ju kanske lite mobbad som barn, men det tänker jag att det är många som har varit som inte utvecklar ätstörningar. Så det tänker jag inte behöver vara en direkt korrelation så. Men sen över tid när jag blev tonåring så hade jag en situation hemma utan att gå in för mycket på det privata. Så kände jag att jag inte mådde bra hemma. Och därifrån så började det väl utvecklas lite grann. Och då gick jag väl i slutet på högstadiet, precis när jag skulle börja på gymnasiet där omkring. Och då var det väl mer ett lite kontrollbehov kring mat på så sätt. Men sen när jag började gymnasiet så blev det liksom värre. Och jag gick in i en relation som inte var bra. Och när den relationen utvecklades så utvecklades också min ätstörning. Jag hade det som kallas för ortorexi. Det är ju inte egentligen en etablerad ätstörningsdiagnos. Men
är det inte det då?
Nej, det är fortfarande inte det. Utan
det finns väl den här också som heter så här, eating disorder not specified. Är det en riktig diagnos eller är det också
en sån här?
Det känns som att det borde vara någonting.
Jag vet alltså,
liksom,
faktiskt
om det ändå pratas så mycket om det, känns det jättekonstigt att det inte är liksom en.
Ja, men jag tror
att det finns grund för.
Jag tror att det har att göra med att det både kan vara liksom åt det liksom träningsnarkomani-hållet och att det samtidigt kan vara åt liksom matfokushållet. Så det behöver inte vara bara mat eller så här. Och jag tror att det är det som gör att man inte har kunnat identifiera det som en ätstörning eller definiera det som en ätstörning. Sen är jag inte forskare och har liksom inte full koll på det, men jag tror att det ligger någonting i det. Och för mig så liksom tog det ganska lång tid innan jag blev väldigt sjuk, så att säga. Så där. Sen ser det olika ut för alla och vi ska inte gå in på några detaljer, men det tog ändå några år. Jag hann flytta hemifrån innan jag blev som dåligast. Det var ju liksom efter gymnasiet jag mådde som sämst. Och man märker ju inte det själv. Det är som i en våldsrelation, man märker inte när det utvecklas och blir värre.
Det fasas, liksom.
Utan det sker ju över tid. Och jag har pratat mycket med min familj om det. Eller framförallt min syster som jag står väldigt nära. Och hon har sagt att hon för henne var det tydligt väldigt länge. Men att hon visste inte riktigt vad hon skulle säga. Och sen har jag i någon situation för många år sedan, för att hon hade en vän hon gick på gymnasiet som hade anorexia. Mm. Och under den tiden så hade jag någon gång sagt att jag ska aldrig bli så sjuk att jag riskerar att dö, även om, om jag skulle få en ätstörning. Och den grejen satt liksom kvar hos henne. Och sen vet jag efter några år efter att jag blev frisk, eller blev bättre, så pratade vi om det. Och att de hade haft ett samtal, min familj, utan mig, om så här, vad ska vi göra, hur ska vi hantera det här liksom. Och då hade hon tagit upp det där och sagt så här, nej men hon har lovat mig att det aldrig ska bli så illa att hon kommer att dö liksom. Och det är så sjukt att höra det efterhand, att liksom förstå att, någon, att de faktiskt hade den tanken och den oron. Liksom. Mm. För mig var det aldrig så. Jag såg mig ju som friskare än någonsin. Eller liksom, så.
Får jag ställa en fråga kring det?
Ja, absolut.
Och så får du svara om du är bekväm. Men jag tänker, liksom, hur lång tid in i... Alltså, jag kan tänka, du blev sjuk kanske tidigt och sen så inser man inte att man är liksom sjuk. Eller man tar inte på sig sjukdomsstämpeln liksom, riktigt. Men var det liksom till och med kanske efter som du tycker har blivit bättre att du insåg att men det var nog här som jag började bli dålig, eller såg du något som varningstecken tidigt, eller hur var det liksom, när kunde du sätta en stämpel på dig själv och säga nej men här blev jag nog sjuk eller här blev jag dålig liksom?
Det är en svår fråga. Alltså jag tänker att jag inte förstod att det var en ätstörning förrän det var kanske för sent eller liksom väldigt sent. Men sen i efterhand har jag verkligen kunnat se så här, varningsklockor på. Jag har ett minne från när jag var i den här dåliga relationen. Och jag var hemma hos min partner då i den relationen. Och hans mamma kollade på mig och sa typ, hur mår du egentligen? Så där. Hon bara, du är helt blek. När åt du senast? Typ. Och att jag var så här, nej, men jag har ätit idag. Typ. Och att man liksom... nu vet ju jag att det var ju jätte liksom, hemskt att hon behövde reagera på det. Eller att hon såg det. Liksom, att det är ju väldigt allvarligt att det var så. Men då så tänkte jag, så blir man ju så här, också som tonåring lite så här, men sluta bry dig. Det är mitt liv.
Någon
jag
gör business. Vill.
Ja, lite så var det väl.
Men var det fler runt omkring dig som liksom försökte prata med dig om det här under tiden som du var, hade den problematiken?
Nej, det var nog inte så många som gjorde det. Alltså, när jag gick på gymnasiet så var det inte så många som sa någonting. Jag hade en vän som reagerade, men hon har också själv haft ätstörningar. Så för henne blev det väldigt tydligt liksom, att det var det. Och vi har kunnat prata mycket om det efterhand. Men under tiden var det inte så många som pratade om det. Det var väl mer när jag blev mer äldre och vuxen. Och jag själv insåg att jag var sjuk. Alltså, jag förstod ju det innan jag blev frisk, liksom, så att säga. För jag behövde ju göra en insats för att bli frisk. Och i den fasen så förstod jag väl liksom att jag är sjuk. Men inte så många utomstående som har reagerat. Eller agerat, kanske man ska säga.
Tog du emot någon behandling? Någon form av så här terapi eller liksom gå till psykolog eller liksom liknande? Jag tänker, eftersom det vi pratade tidigare om, att det är en diagnos som inte är liksom en riktig medicinsk diagnos, så att säga. Blev du erbjuden någon hjälp liksom, från och utomstående vården eller vad det nu kan ha varit?
Nej, alltså jag vände mig aldrig till vården kring min ätstörning. Utan jag har ju gått hos kuratorer i omgångar genom mitt liv när jag har gått igenom svåra saker. Men jag har aldrig gått till en ordentlig psykolog till exempel. Eller så där. Utan mycket av den hjälpen jag har fått är den jag själv har gjort. Så att säga. Jag har ju liksom... det var typ 2019 som jag bestämde mig för att nu ska jag bli frisk. Och så är det bara. Liksom. Och att komma till den insikten tog ju lång tid. Jag blev ju sjuk kanske 2011, 2010, 2009 kanske. Däromkring. Alltså det var ju länge sedan. Så det tar ju tid att komma dit. Liksom. Men jag har gjort det själv.
Vad var det som var sista droppen för dig? Liksom så här, nej, men nu måste jag bli frisk. Var det någonting som hände? Eller var det någonting du upplevde? Eller var det någon som sa någonting? Eller liknande. Jag upplever när du uttrycker det. Att jag bestämde mig att nu måste jag bli frisk. Liksom.
Nej, men det var väl att jag, alltså jag lever i en väldigt trygg och bra relation nu, och den levde jag i då. Men när vi träffades så var jag väldigt, väldigt sjuk.
Mm.
Och han har ju liksom alltid försökt stötta mig och finnas där för mig, men har inte riktigt, han har aldrig själv haft en ätstörning, så han har inte förstått när jag har liksom fått ångestattacker för att jag har ätit eller sådär. Det tog lång tid för honom att liksom förstå helheten själv. Men jag tror att när vi liksom kunde börja prata om det tillsammans och sådär, så någonstans har jag väl känt att så här, det här är inte ett värdigt liv att leva. Mm. Jag kan inte leva så här. Jag kan inte vara i sociala situationer. Jag kunde liksom inte äta middag med folk. Jag kunde liksom inte göra saker. Och det var väl typ det mest avgörande, att man kände sig så himla låst. Man kände sig som inlåst i sin egen kropp. Liksom. Vad ska jag göra? Hur ska jag kunna liksom klara av att göra saker? Jag behövde ju planera mina dagar för att jag skulle hinna med att träna 2 gånger om dagen. Det var ju liksom... jag hade inget liv. Liksom. Och någonstans fick jag ju bara bestämma mig att jag måste göra någonting för att jag ska kunna bli den personen som jag vill vara.
Mm.
Jag vill ju kunna till exempel jobba med ungdomar och vara en inspiration för ungdomar. Då kan inte jag vara en person som är sjuk, en person som mår dåligt själv. Jag kan inte hjälpa andra innan jag har hjälpt mig själv. Lite så.
Mm. Klokt. Tack för att du berättar så mycket.
Ja, jag känner att det är ett väldigt viktigt ämne att, att prata om. Alltså just den här problematiken kring mat. För den är ju, alltså det här är ju väldigt vanligt. Det här är ju inte någonting som liksom...
Samtidigt som det är så himla egna berättelser.
Ja,
det är det som är, man måste komma ihåg. Vi nämnde ju det i början också. Att, det är, att alla har verkligen en egen berättelse. Och olika liksom saker som händer i livet som leder till olika saker. Men det är en viktig påminnelse i sig, tänker jag.
Mm. Och nu blir vi matade, jag tänker sociala medier, vi blir matade med skönhetsideal, bantning. Det är ju liksom, öppnar upp Aftonbladet så är det liksom flera artiklar som hur kan du gå ner i vikt snabbt som möjligt. Alltså vi blir ju matade med det hela tiden.
Men jag tänker idag är det liksom, det känns som att det har blivit ganska stort motstånd kring det. Och det har varit mycket så här petitions och grejer. Men det känns som att idag är det nästan mer så här smyg... Alltså smygiga budskap, du förstår mig. Jag vet inte, smygiga, det är jättekonstigt ord. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Det känns som att det smygs in med en, liksom, så här på TikTok, jag tänker med de här liksom. Att det går ner i åldrarna och att det är annorlunda nu. Och vi kommer inte inse det här förrän som liksom, så här, 10 år. Då kommer vi banna dig också. Oh, gud, det var så himla dumt att vi höll på så här.
Mm.
Det har orsakat så mycket skada. Liksom.
Mm.
Men det är nog svårt att inse nu, precis som... För 10 år sedan så satt vi i den båten med alla tidningar och bara, ah, men det är klart att det är så här att man ska gå ner i vikt på grund av det här. Men det är liksom, nu inser vi att det var riktigt skit, rätt ut sagt.
Jag tänker att vi liksom, att det är så många som har det som kallas för kroppsdysfori eller sådär. Mm. Att man liksom har en helt annan uppfattning om sin kropp än vad kroppen egentligen är. Och det är ju en väldigt vanlig del av ätstörningar, att man får den. Och också något jag hade som en del i mina ätstörningar. Och jag tänker att det i sig gör ju det svårt att liksom föras i samhället. Att vi har också de här idealen att följa efter. Det behöver inte alltid sägas explicit att du ska gå ner i vikt. Men helt plötsligt så kommer en ny kroppsnorm som säger... Precis. Alltså vi har till exempel haft en kroppsnorm ganska länge nu. Att man ska ha stora bröst, liten midja och stor rumpa. Mm. Och nu är den normen också borta. Nu ska man ha små bröst, liten rumpa, liten midja. Nu ska man ha, precis. Nu ska man vara supersmart på alla sätt. Så ingen säger egentligen att du ska gå ner i vikt. Men de menar ju att du ska gå ner i vikt. Liksom. Så att normerna gör ju så mycket för oss, framförallt oss som identifierar sig som kvinnor, att vi liksom hela tiden ska följa de här normerna till vilket pris som helst. Om vi kallar det för bantning eller en hälsoresa eller vad vi nu kallar det för, så är det liksom en del i den här processen att tillhöra normen som är så himla stark hela tiden.
Och sen tror jag inte, jag vet att i alla fall jag kan uppleva att generationen som är liksom äldre, i alla fall än mig, kan jag uppleva liksom fortfarande kan lägga ut kommentarer som kanske egentligen är helt oskyldiga. Mm. Men att den här små enkla saker som att folk i min närhet på jobbet eller liknande kan säga, nej jag borde inte äta den där kakan. Mm. Och då måste jag gå ut och springa.
Mm.
Alltså så små saker som man inte tänker.
Jag pratade med en kollega om det här för när det var semmeldagen. Det är sådana typisk... om jag får uttrycka mig så här, alla boomers. ja, men sitter i personalrummet att det här, men jobbet bjuder på semlor och bara, vad trevligt liksom.
Mm.
Och det ska alltid komma någon och säga, åh, men är det någon som vill dela? Åh, då måste jag ut och gå en promenad sen. Hoho, ni får rulla mig ut härifrån. Och jag kommer ihåg att vi satt liksom, och vi hade pratat om det här kvällen innan.
Mm.
För att nästan så mentalt förbereda oss på de här kommentarerna, för vi vet att de kommer.
Ja.
Och det är så sjukt hur, alltså det är så ätstört i sig själv att man ens lägger sådana kommentarer. Och jag kommer ihåg att vi satt och liksom nästan hade så här bingo, okej, då den personen sa det, liksom så här, bingo, när vi är fem i rad. Alltså verkligen så här, det är helt galet. Och man inser det liksom inte ens. Eller de här personerna som säger de här kommentarerna inser inte det själva. Och det händer hela tiden. Mm. Det händer liksom i så här, lunchrummet på jobbet. Och det händer liksom i skolmatsalen. Och det händer liksom så här, kommentarer om vad andra äter. Och det är verkligen också bara så här, none of your business. Alltså jag blir så trött. Ja. Jag blir så trött.
Ja, men jag fattar inte kan ju, grejen. Ja, för sånt kan ju liksom, påverka också, tänker jag.
Ja, det påverkar jättemycket.
Mm. Alltså jag minns när jag utvecklade, jag liksom kan ju inte säga att jag har haft en ätstörning, men en väldigt skev syn på min kropp. Mm. Och då kom jag ihåg att det började med en sån enkel kommentar som att jag tog en kaka till och fick en kommentar. Och hur gammal var jag? 13. Mm. Alltså bara så små, små grejer. Man är ett
barn. Ja. Alltså bokstavligen ett barn.
Man får ju höra mycket sånt. Det fick jag också höra mycket. Mm. Alltså än idag kan min släkt prata om att jag alltid åt så himla mycket bullar när jag var barn.
Mm.
Och att det är, så här, det är så himla irrelevant för mig som person. Det säger ingenting om vem jag är eller liksom sådär. Och vi lever ju ett väldigt liksom fatphobic samhälle liksom som sådant. Och det är ju svårt att föra sig i den miljön. Och liksom, jag är nära familj som också alltid har haft sånt språkbruk. Och alltid varit så viktigt att röra på sig. Och, så här. Och det är ju svårt att prata om hälsa generellt, tänker jag. För att vi är ju i en tid när liksom, vi ska ha forskningsbevis på allting. Och all forskning säger olika saker. Och så vill man, alla vill leva så länge som möjligt. Så alla försöker hitta de här knepen för att leva så länge som möjligt. Och leva så hälsosamt som möjligt. Och det är så himla lätt att kliva över nivån på vad som är hälsosamt. Och vad som är balanserat inom citationstecken. Mm. Att det är liksom, vi kommer nog aldrig nå en nivå där liksom hela samhället hittar någon sund och liksom balanserad faktisk liksom livsstil, utan det är oftast det extrema åt det ena eller det andra hållet.
Mm. Och det känns som folk glömmer bort hur allas kroppar är olika. Alltså vi alla är ju inte liksom grunden innanför huden. Allas kroppar är ju inte formade likadana. Alla kan inte se likadana ut.
Nej.
Så det kommer aldrig finnas möjligheten att, nej jag vet inte, det blir så här, man blir lite provocerad av just för att man har så mycket. Man, när man träffar så många unga tjejer så blir man så rädd för när de väl kommer ut i samhället vad det kommer göra med dem.
Mm.
Så, absolut. Nej, det blir, åh, det ser jag till. Ja, men just de här kommentarerna, just liksom hur man ser när vi pratar, när vi chattar med unga tjejer, hur vi ser hur det går ner i åldrarna hela tiden. Och hur de, de ser ju inte den, alltså många gånger när vi chattar med unga tjejer, de ser ju inte heller problematiken med det hela, utan de jämför sig med andra kompisar, med sociala medier. Och när någon försöker sträcka ut en hand till dem, en vuxen, så är ju, möter ju de bara ett motstånd med vuxna. Det är svårt.
Och jag tänker då är det ju också våran uppgift, alltså ändå som en yngre generation, att också faktiskt ta samtalet, att ta fighten och att fortsätta liksom snacka om det för de här yngre som fortfarande sitter i den här kladdiga röran. Inte för att säga att vi inte heller sitter i den här kladdiga röran. för det gör vi definitivt. Men liksom som äldre, kanske mer erfarna liksom, människor. Att vi fortsätter.
Jag tänker att vi också kanske
och säga till, tänker jag också. Förlåt, det var lite fördröjning på
mitt tal.
Nej, men det var inte alls. Nej, men att säga till, just det, jag tänker när man hör kommentarer.
Ja, men det är liksom precis det jag tänkte säga. Att man sätter en förebild för de ungdomarna och sätter stopp.
Det gör nog jättestor skillnad, tror jag.
Jag tror man måste vara modigare med att våga, i alla fall jag, våga säga stopp när man hör sådana kommentarer.
Mm.
För jag tror inte de, alltså jag tror inte de människorna som säger sånt, med såhär små enkla grejer som med semlorna, jag tror inte de tänker.
Nej, men det är klart
de inte gör.
Och de är ju
också himla liksom normaliserat.
Ja, de är ju så tvättade efter det sättet liksom. Mm. Det är ju så. De har pratat så hela livet och det har inte varit något konstigt. Det har bara varit idealet att man ska vara så här smal och det är semlorna som är felet liksom. Mm. Det är ju så det har varit.
Ja, jag vill ju alltså verkligen vara tydlig med att det är ju inte något man vill hamna i. Alltså en ätstörning, jag kommer aldrig att bli helt frisk. Mm. Det är min övertygelse, för att de här tankarna kommer jag bära med mig hela mitt liv.
Mm.
Sen har jag ju valt liksom att inte agera på dem, men de kommer alltid att vara där. Och det är, alltså det är ju en kamp att leva med det resten av sitt liv. Även om jag vet att jag är stark nog att inte agera på dem, så är de där, och det är ju jobbigt att bära dem hela tiden.
Mm.
Så jag önskar inte det på någon annan, och det är därför det är så himla viktigt att vi liksom pratar mer om det, att vi agerar, att vi reagerar när vi ser någon som inte mår bra. Och sen är ju det alltid svårt att liksom att lyfta frågan och fråga hur man kan hjälpa personen. Så för man måste ju, som jag, vara själv redo och inse att man är sjuk. Och det tar ju tid att nå dit. Man kanske behöver bli väldigt sjuk innan man faktiskt kan inse att man är sjuk. Liksom.
Mm.
Tyvärr, i många fall. Så.
Men vad skulle ni, om vi säger att vi hamnar i ett scenario någon frågar min vän, jag tror att min vän eventuellt har problematik med maten eller ätstörning. Vad skulle ni säga var bästa rådet för vännen att agera? Eller kanske säga till sin kompis som då eventuellt kanske har en ätstörning. Förstår ni min tanke?
Jag tänker att säga någonting kan i sig vara triggande och provocerande. Men man kan ju alltid jobba på att själv ha ett så hälsosamt liksom, relation till mat som möjligt. Att aldrig själv prata liksom som viss mat som bra och annan mat som dålig.
Mm.
Eller prata om att nu måste jag röra på mig eller nu ska jag inte röra på mig. Att inte prata om kroppen eller mat eller träning på det sättet. För det i sig är ju triggande och kan få en att må dåligt. Utan ha en så hälsosam syn på mat som möjligt. Och liksom försöka att inte använda ord som kan vara bedöma eller döma. Liksom, eller så. Moralisera inte mat eller träning, utan all form av träning är bra. Om du inte orkar träna är det också bra. Om du vill äta en bulle så är det bra. Om du inte vill äta en bulle så är det också bra. Gör din grej liksom. Och sen alltid vara kvar och stötta, oavsett om det tar 10 år innan man blir frisk eller om det tar 1 år, så stå kvar. Stå stadigt i stormen liksom.
Stå kvar tills personen är redo själv att sträcka ut en hand. Men det var väl väldigt bra tips. För jag tänker, som du säger, jag tror också så här, om man går på för hårt, exempelvis som vän, och går på för hårt, och kan det bli liksom en skuld eller skam eller någonting gentemot vännen, eller ett motstånd i alla fall, om man går på för hårt och säger att det här måste du lösa, du har problem med maten, jag ser att du har en ätstörning, eller exempelvis diagnostisera personen.
Ja, det är verkligen riskabelt.
Ja, men det är väl en av de värsta sakerna man kan göra, jag tänker just... Det har vi pratat om mycket liksom när vi, ja, men med volontärer som sitter i chatten. Att så här, vi ska prata om diagnosen med folk som inte har en diagnos.
Nej,
det ska man inte göra. Liksom. Åh, jag ser att du har en ätstörning. Man bara, nej, det, jag ser att du har anorexi. Eller jag, liksom, man bara, nej, det kan du. Det, bara lämna de orden ur din mun, tack. Liksom. Det är inte särskilt vettigt. Sen så tänker jag också att man kan... Om det är så att den här personen kanske sträcker ut en hand också. Att man som en liksom uttrycker... sin oro, liksom. Eller att man säger att jag tänker att det är också ett sätt att visa stöd, liksom, att jag är din vän och jag älskar dig och jag vill ju finnas för dig, liksom. Och jag är tacksam att du har sträckt ut din hand, och, men jag vill också uttrycka att jag är orolig för dig och liksom, att jag finns här om du behöver, liksom. Det känns som att det blir en lite annan tyngd på samtidigt som man vill inte heller lägga över någon form av så här emotionellt ansvar på den andra personen. Det är absolut inte så jag menar, men att det blir en tyngd, som att det är så här att jag står här med dig, liksom.
Jag tänker att prata i jag-form är alltid bra. Alltså precis som man ska prata med någon om liksom en situation. Att prata om jag upplever det så här. Att det är väldigt viktigt att prata så. Inte så här, jag ser att du. Då blir det ju oftast väldigt svårt.
Eller det är så här.
Ja, utan istället kanske prata om så här. Jag upplever att du inte mår så bra. Liksom. Och jag vill stötta dig på alla sätt jag kan. För att jag vill inte se att du mår dåligt.
Nej, men precis. Ja, men för det är ju den personens upplevelse. Man kan ju inte ta sig in någon annans och veta vad de tänker.
Nej.
Så jag tror absolut att det är en jätteviktig poäng. Verkligen.
Gud, det är alltid så tunga ämnen. Men det känns som att det som ni har pratat om förut är så viktigt att prata om. Att liksom ta bort den här... Det är som när vi pratar om alla typer av frågor. Att ta bort den här, liksom, vad ska man säga? stämpeln om att så här, vi ska inte lyfta det här utan vi ser så. För det märkte jag exempel när man gick i skolan. Det fanns ju så mycket som hade problem med ätstörningar. Men det var så himla viktigt att man skulle liksom vara tyst, säga ingenting, gör ingenting. Så vi pratar inte om det. Så. Jag tror inte ens att vi pratar om ätstörningar i skolan.
Men det känns också som att det har liksom vänt. Jag tänker, alltså allting går ju i trender. Liksom. Ja. Men det känns också som att ibland så listan så här glorifieras det till, till en gräns också. Att ibland känns det som att det är att det ska vara liksom trenden att ha en ätstörning. Och jag tänker just med den här, lite som vi pratade om innan, med så här kroppstrender. Med just det här heroin chic som de kallar det. Liksom, ja, att man ska vara så här supersmal och se ut som ett, man är bara ben. Liksom. Mm. Och att det är ju, ja, nej men det är så frustrerande.
Det är väl en ganska ny trend?
Ja, den kom,
ja det var ju lite så här Y2K 2000-tal också. Ja, eller så här ja, 90-2000-tal.
Men den kommer precis
tillbaka nu. Den är inte jättegrej nu. Men det liksom glorifieras ju på ett helt annat sätt när man ser det i ja, men media och på TikTok och på Instagram. Att det är liksom så att det är så här det ska vara. Och ja, det känns som att istället för att det är hush-hush så är det liksom glorifierat. Mm. Att man ska ha en ätstörning liksom. Mm. Och att det
men den här
ska
trenden
få en att uppnå någon form av mål eller att det är liksom ja, nej. Det är
men trenden pratar.
Jag blir så arg att jag nästan måste andas i en fyrkant. Alltså jag blir så här.
Jag förstår dig.
Alltså, det är ett frustrerande ämne. Och jag känner att jag kan inte riktigt uttrycka mig fullt om ämnet heller. För jag har inte den typen av erfarenhet. Men jag vill bara säga att jag är väldigt frustrerad.
Men den här trenden, det är alltså då hur man ska se ut. Det är inte, har man pratat om alltså nere i vikt, ätstörning. Utan det är bara en trend att man ska vara jättesmal.
Precis. Ja, men precis som Jenny nämnde. Att det är liksom förut så var det.
Silikon eller
ja, men precis. Ja, men den bilden man får upp är så här Kim Kardashian och det är liksom så här, och kanske operationer och liksom stora bröst och liten midja med så här waist trainer. Och nu det man ser i media nu är liksom väldigt väldigt smala personer som inte har någon av de sakerna. Och det blir ju livsfarligt när alltså kroppsformer går i trender. Det är ju helt brutalt att tänka på för man är ju född med den kroppen man har liksom. Det är ingenting. Det är klart att kroppen förändras över tid. Men kanske inte så pass drastiskt att rumpan bara minskar tills man blir liksom platt. Det är inte riktigt, det händer sällan liksom, i det naturliga livet om man mår bra och är frisk.
Så bara för att dra vidare mot kroppsideal och så, har ni sett den här dokumentären på SVT kopplat till just operationer och kroppsideal? Som har varit.
Nej, vad heter det? Är det Uppdrag granskning? Nej.
Ja, nej, det är hon Frida någonting kom hon heter.
Ja.
Bara såna grejer är så skrämmande att det är då influencers som får pengar eller får liksom ja, sponsrade ingrepp som är liksom rent av livsfarliga. Och det känner jag, det är väl lite går lite hand i hand med det här kroppsidealet att man liksom förmedlar någon typ av bild av att man ska vara så perfekt som möjligt, men var går gränsen för ens egen hälsa?
Och där går det ju också åt andra hållet. Jag tänker, för där är det ju också väldigt mycket influencers nu som jag inte kunde säga roligt, influencers. Som också går, ja men som får betalt av en salong för att så här, gå och ta bort sina fillers. Att det är så här, det här gör vi också, för det här är trenden nu liksom. För 3 år sedan så var det att man skulle ha fillers liksom. Att det går liksom åt båda hållen och då blir det så här, osch, jag kan inte få svära, men oj. Ja.
Fascinerande ändå, för att jag tänker att...
Men jag ska titta på den dokumentären, för jag hörde lite mycket om den. Jag läste någon artikel i DN, vet jag. Men den är nog absolut sevärd, tror jag.
Jag tror det. Alltså just för att jag vet att det är så... Plastikoperationer har varit så fint Linné sticker ut handen för att dricka. Nej, men det är liksom... Man har ju pratat om plastikoperationer, men i den här dokumentären får man verkligen se hur illa det kan gå. Därav en tjej är nära på att dö på grund av en operation.
Med livet som insats.
Det är verkligen det. Vad, att folk är villiga att, ja, det är skrämmande att vi pushar folk till att liksom gå över gränsen till vad ens hälsa är bara för att se ut på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt. Jag vet inte, så jag ska runda
av. Sen är det en svår, ja men det är en svår balans också, tänker jag, för alla människor har ju någon form av ja men egen vilja och kompass, liksom inre kompass och jag kanske jag kastar ut tanken i alla fall att man kanske inte nödvändigtvis är sjuk eller har någon form av så här, kropps eller det har man kanske någon form av kroppsdysfori om man känner att man vill göra något ingrepp liksom. Men jag tänker att det är viktigt också att, bara att kasta ut den tanken. Att det inte är bara influencers och bara kroppsdysforiska personer som,
gör ingrepp. Att det är...
Förstår ni hur jag tänker? Jag kan inte riktigt, jag får inte ut alla ord. Men förstår ni hur jag tänker?
Ja, men jag tänker också att det är så här, som när man pratar om något annat, att så här, jag har valt det här. Typ. Att man kan förstå vad jag menar. Och att, när ska vi någonsin kunna veta vad vi själva har valt och vad samhället har valt åt påverkad. Oss. För att vi är så påverkade hela tiden. Och heteronormen är så himla stark och så här, att vi kvinnor ska vara så himla snygga för männens skull. Och så säger man att man har gjort det för sin egen skull, men egentligen kanske man bara vill känna sig attraktiv. Och vem vill inte det? Liksom? Och att det blir så himla svår balansgång där. Och att vad man uppfattar som sin egen åsikt behöver inte nödvändigtvis vara en egen åsikt. Mm. Så.
Det var jättebra formulerat.
Jag förstod vad du menade.
Nej, men jag är lite disträ idag. Det är ett stort ämne.
Och det är torsdag eftermiddag.
Det är bra, det är bra att ni förstår vad jag menar.
Men hörni, ska vi försöka runda av oss, tänkte jag säga.
Ja, ska vi prata lite kanske om bara vart man kan nå ut om man behöver stöd.
Absolut, det är väl en bra början. Eller ett bra slut, tänkte jag säga. Ja, vart kan man vända sig? Det finns ju olika ideella organisationer som man kan...
Precis, Frisk och Fri är väl en av dem.
Tjejzonen har ju en stödchatt för specifikt sådana som har ätstörningar. Sen finns det ju kliniker i några ställen i Sverige, men tyvärr inte tillräckligt många som man kan gå till. Men jag tänker att det viktigaste är väl att försöka komma till insikt när man är redo. Och att sträcka ut en hand till någon runt omkring. Så att någon vet om. Så att någon kan stötta en i de framstegen man försöker ta för att bli frisk. För det kan man bli på så sätt att man slutar agera på sina tankar. Och kan leva ett mer friskt liv där man kan känna sig social och vara närvarande med människor runt omkring sig. Och inte bara i sitt eget huvud.
Nej, men det är viktigt.
Men visst, tjejzonen, precis, de har en chatt som man kan skriva anonymt.
Ja.
Det är jätteviktigt. Jag tänker att sådana anonyma chattar är ju ett perfekt tillfälle att provtänka. För där finns det ju alltid volontärer som är där för att stötta och vara ett bollplank. Och så att man får våga provtänka med dem. Eftersom det är ju anonymt. Så att man kan känna sig trygg i deras händer. Att de finns för erans skull. Så det är... Precis. Det kommer bli bra.
Ja. Man kan väl alltid tänka att det kan bli bättre. Låter det hemskt att säga, eller låter det fel att säga att man kan säga att det kommer bli bättre. Bara för en liten...
Men jag tänker att det är en betryggande avslut. Det kommer bli bra. Det finns folk som stöttar dig. Vi är många. Och on that note, ta hand om er.
Och tack igen för att du delar med dig.
Verkligen.
Tack.
Men vi hörs när vi hörs, hörni. Vi lovar ingenting.
Ta hand om er.
Ta hand om er, hörni. Hejdå.